Amen. Vad fint att se er. Halleluja. Är du glad för att du är frälst? Då kan du säga amen. Ja, det var en i alla fall. Halleluja. Tänk att vi är på väg till himlen. Och då ska vi prisa Gud. Och fortsätta att göra det i all evighet. Amen. Tänk vilken framtid vi har. Amen. Tack Jesus. Ska vi tacka Herren och be om hans välsignelse. Jesus, jag prisar dig Herre för att vi får vara på väg till detta underbara hemland Herre. Och tack att du under vandringen vill vara med oss och leda oss, Herre. Inspirera oss. Motivera oss. Och ge oss ny kraft dag för dag, Herre. Tack att du talar till oss utifrån ditt eget ord som bara du kan göra, Herre. Tack Jesus för den heliga andes visdom och uppenbarelse, Herre. Jesus, låt oss få del utav allt detta som du har för oss, Jesus, i Jesu namn. Amen. Amen. I första Mosebok 38 så har vi en spännande berättelse om en dysfunktionell familj. En berättelse som har allt ifrån kärlek, intriger, avund. Ja, det är tillräckligt med material för att om man så skulle vilja göra en farsartad film på. Och hela berättelsen börjar egentligen med att Juda tillsammans med sina bröder säljer Josef som slav till Egypten. Därefter så beger sig Juda till den kananeiska staden Timna. Och där träffar han en kvinna som han gifter sig med. Emot Guds bud och sin fars rekommendationer så tar han en kananeisk kvinna till hustru. Men det ser inte ut som om det blev ett speciellt lyckligt äktenskap. För de två första sönerna, Er som betyder vaken och Onan som betyder smärta, de fick båda två kananeiska namn. Och så säger Bibeln att de här två männen, de var onda i Guds ögon. Jag vet inte vad vi ska säga om ondska, men det har inte med Gud att göra. För Gud är, står det, en god Gud. Och lever man inte med honom, ja, då öppnar man sig för ondskan som de här två männen gjorde. Och därför så står det att Er han dog. Och Er hade också gift sig med en kananeisk kvinna som hette Tamar. När Er dog så sa lagen att det var den närmaste broderns plikt att gifta sig med änkan för att på det sättet föra den dödes släkt vidare. den första sonen som föddes i ett sådant äktenskap skulle också få den döde broderns namn, och han skulle också ärva. Så att nu är det den andra broderns tur, Onan, att gifta sig med Tamar. Men för honom så var det här äktenskapet bara ren och skär teater. För han visste att det var inte han som skulle komma att ärva. Han gjorde det här bara därför att det på något sätt var hans plikt. Och därför så säger Bibeln att han spillde sin säd på marken. Det här har inte någonting med någonting sexuellt att göra, utan det var ren egoism att han önskade inte att hans brors släkt skulle föras vidare. Och du och jag, vi har också ett ansvar att föra den himmelska släkten vidare. Och vår säd som vi sår ut, det är Guds ord. Så gick tiden, och även Juda hustru dör. Så säger Bibeln att han är på väg upp till Timna. Ja, Juda, han hade ju också en tredje son som heter Shea. Och nu var det egentligen den tredje sonen som skulle gifta sig med Tamar. Men Juda, han tror att det är någon sorts förbannelse som vilar över Tamar eftersom de två första sönerna har dött. Så han vill inte ge henne den tredje sonen. Och därför så säger han: lev som änka i din faders hus till dess att Shea har växt upp. Och så hoppas han kanske att under tiden så ska Tamar hitta någon annan. Och så dör hans fru, som sagt var. Och han ber sig på nytt igen upp till Timna. Kanske för att hitta en ny fru, jag vet inte. Men det är nu som Tamar får en idé. En tanke som sätter hela hennes framtid, ja, hela hennes rykte och till och med hennes liv på spel. Hon klär ut sig till en prostituerad, för hon vet att Juda på vägen upp till Timna ska gå förbi där hon bor. Och så sitter hon där och väntar tills Juda kommer. Hon har en sjal runt näsa och mun. Och mycket riktigt så faller Juda för frestelsen. Och så börjar han att förhandla om priset. Och de kommer överens om att hon ska få en killing ur hans flock. Men han har ju inte den med sig. Så nu kommer förslaget. Jag vill ha en pant, säger Tamar. Och så kommer de överens om att panten ska bli Juda stav och hans signetring som han har runt en kedja om halsen. Och det var inte vilken ring som helst, utan det var själva namnteckningen, stämpeln som Juda använde på alla viktiga köpehandlingar och för att liksom skriva under viktiga dokument. Så när Juda tar signetringen och ger den till Tamar, då är det precis som att han skulle ha gett henne sitt kreditkort med kod och allting. Och staven handlar ju om hans auktoritet som han överlämnar åt henne. Och så går tiden. Tamars mage börjar växa. Först så skickar Juda ner sin gode vän för att betala med killingen. Och han letar överallt men hittar henne inte. Och han frågar runt var sitter tempelflickan någonstans. Det var nämligen så att kananéerna, de använde tempelprostitution som ett sätt att blidka gudarna på för att få bättre skördar och större framgång i livet. Men ingen hade sett henne och de sa att nej, men det finns ingen sån flicka här. Så vännen kommer tillbaka till Juda och berättar, jag hittar henne inte. Och då säger Juda att låt henne få alltihopa sakerna så att vi slipper att skämmas. Det viktiga för honom, det var hans rykte. Att han hade använt sig av en prostituerad och till och med en tempelprostituerad. Som innebar att han hade gjort sig skyldig till avgudadyrkan. Det var inte det viktiga för honom, utan det var det här att han inte skulle skämmas. Och så blir det ju uppenbart så småningom att Tamar är med barn. Och alla visste det här, att det var den tredje sonens tur nu att gifta sig med Tamar. Och han hade ju inte varit där, så folk begriper ju vad som hade hänt. Tamar hade varit otrogen. Och som gamar kastar de sig över denna snaskiga historia och kommer till Juda och berättar och säger, hörru du, vet du vad som har hänt? Tamar är med barn. Och det finns en del människor som, ja, de älskar och liksom vältra sig i smuts och elände och sprida information om sådana saker. När Juda får höra det, att hon är med barn, så kanske han gläder sig lite grann, för nu tänker han, wow, nu kommer jag undan det här. Nu slipper jag att ge min tredje son till Tamar. Och så i indignation så fäller han väldigt snabbt domen och säger, hon ska dö. Och inte hur som helst, utan hon ska brännas, säger han. Och lagens strängaste straff, som bara var avsett egentligen för en prästdotter som hade varit otrogen. Och så kommer dagen. Bålet tänds. Spänningen stiger. Det är dödstyst. Allas blickar är riktade emot Tamar. Och så dras hon fram. Släpas emot bålet. Och märkligt nog så skriker hon inte. Stretar inte emot. Men här är helt lugn. Och så säger hon bara, vänta lite. Jag har någonting. Och så ber hon att sakerna ska plockas fram. Och så säger hon helt lugnt, var snäll och undersök. i grundtexten. Var snäll och undersök. Och nu är det precis som att Judas synd plötsligt kommer i kapp honom. För det var exakt de orden han hade använt till sin far Jakob när han kom med Josefs blodiga mantel. Han räcker fram den och säger, var snäll och undersök. Och när Juda hör det så stelnar han till. Jag kan se hur färgen viker ifrån hans ansikte. Han blir dödstyst, helt svarslös för ett ögonblick. Men så kanske han tänker till. Så gör han det enda rätta. Han ödmjukar sig och han säger, hon har rätt. Jag har gjort fel. Och när jag tänker på den här berättelsen så går mina tankar också till David. Efter hans historia med Batseba så kommer profeten Natan till honom och berättar en historia. En rik man som hade hur mycket får och lamm som helst. Men han hade en fattig granne som hade ett enda lamm. Men den rike mannen, han ville ha det lammet också. Så han dödar sin granne för att få hans lamm. Och när David hör det så blir han fruktansvärt upprörd. Och säger, den mannen ska dö. Och så får han höra av Natan, du är den mannen. Och det är som att David, han får ett slag rätt in i solarplexus. Han blir helt matt. Men så gör han också det enda rätta. Han ödmjukar sig. Han blir förkrossad. Och Bibeln säger, ett ödmjukt och förkrossat hjärta ska Gud inte förskjuta. Och allt det här talar egentligen om det som Romarbrevet 2 också talar till om oss, talar till oss om. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, som dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Så det här säger oss att vi ska vara försiktiga med att dra för snabba slutsatser. Först och främst därför att vi har aldrig hela bilden. Och för det andra, så när vi sätter oss i domarsätet, då är det på det sättet att vi själva har begått samma synd. Du kommer ihåg när Jesus står med äktenskapsbryterskan och böjer sig ner och skriver i sanden. Så har det ju spekulerats mycket vad Jesus skrev. Om han skrev ifrån Jeremia att den som har vikit av ifrån Herren liknar en skrift i sanden. Eller någonting annat. Men de judar som såg fingret skriva i sanden, de tänkte säkert på ett annat finger som skrev på tavlor utav sten, som skrev lagen. Och när de såg det här så visste de, vi har begått samma synd. Och lagen sa att ingen kunde dömas utan minst 2 eller 3 vittnen som inte hade begått den synd de anklagade vederbörande för. Men nu var de medvetna. Vi har ju gjort samma sak. Och du och jag, vi har gjort samma sak. Därför att lagen handlar inte bara om själva den fysiska handlingen, men också det vi har i tanken. Och det är Guds stora oändliga nåd att det inte är ute med en enda en utav oss. Halleluja. Och jag tänker på det Bibeln talar om i Första Mosebok 49 och 9. Där det står om Juda. Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig ifrån ett rivet byte, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon och en lejonhona. Vem vågar väcka honom? Och så står det, spiran ska inte vika ifrån Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han kommer, den som den tillhör, och folken lyder honom. Ja men, Juda, du sålde ju din stav. Du gav ju bort din auktoritet. Hur kan Guds ord tala så profetiskt om Juda? Jo, därför att Gud ser lite längre än vad du och jag ser. Vi ser till det utvärtes, men Gud ser till hjärtat. Och Gud såg Juda hjärta trots hans dumheter, synder, gruvliga misstag, köpa en tempelprostituerad, sälja sin egen bror som slav. Juda, du har gått över alla gränser, skulle vi säga. Men Gud såg också någonting annat i Judalivet. Och när vi läser om Juda så ser vi att det var faktiskt han som räddade livet på Josef. Alla de andra bröderna, de ville ta livet av honom. Men Juda räddade honom genom att säga, nej, vi gör inte det. Vi säljer honom som slav istället. Och när bröderna står där inför Josef och de vet ju inte vem Josef är, utan de tror att han är en härskare i Egypten. Och Josef säger, jag ska ha Benjamin som pant här in till dess att ni kommer tillbaka. Då är det Juda som träder upp och som säger, nej, ta mig istället. Jag tar hans plats. Jag blir hans ställföreträdare. Och på det sättet så är ju Juda också en bild på Jesus. Hade det varit du och jag som hade valt nu stamfader till Jesus, ja, då hade vi säkert valt Josef. Han som hade en sån oerhört fin karaktär. Han som står där som en sån enorm förebild på Jesus. Ja, det är klart det är Josef som ska stå här främst i ledet. Men Gud valde inte bara Juda, men han valde Rut, han valde Tamar, han valde Rakel. Tre hedniska kvinnor som stammödrar till Jesus, varav två var prostituerade. Vad säger det oss? Det talar om Guds stora nåd. Amen. att vi som hedningar, som var hopplöst förlorade, utan Gud och hopp i världen, han fann oss och han insatte dig och mig i den himmelska släktlinjen. Och så fick vi del utav gudomligt blod. Det är, höll jag på att säga, det är blodgrupp A. Han är A och O. Halleluja. Och så får du och jag vara med och njuta utav detta. Tänk att Gud anklagar inte, utan när vi vänder oss till honom så är han så full av nåd. Och jag skulle vilja säga att Juda, han är den ultimata bilden på comeback. Halleluja. Det finns alltid en väg tillbaka. Du kan alltid resa dig på 9 och vinna slaget. Kanske du har känt dig uträknad, missmodig, hopplös. Men Gud är större än dina misslyckanden. Och Gud kan göra någonting utav det som ingenting är. Han kan rycka upp den djupast sjunkne och sätta hans fötter på en fast klippa och ge honom en ny identitet och en ny begynnelse. Varför då? Därför att psalm 103 och 10 säger: han behandlar oss inte efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Är det inte underbart att Gud, han säger aldrig: nu ska vi trycka till honom, nu ska vi tala om för världen hur eländig och dålig han eller hon är, nu ska han få tillbaka. Nej, han vedergäller oss inte efter våra missgärningar, men han är full utav nåd. Halleluja. Psalm 36 och 6 säger: Herre, till himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Halleluja. Gud har aldrig tänkt att klämma åt någon enda, utan han vill ge oss segern. Och det är så fantastiskt att den världen kommer att minnas och komma ihåg. Det är inte han eller hon som stod vid sidan om och pekade finger och hade synpunkter om hur matchen skulle spelas. Åsikter om det ena och det andra. Det är det väldigt lätt att ha. Men den världen kommer att minnas, det är han som var inne på arenan, som kämpade, svettades, blödde, föll, men reste sig upp igen. Halleluja. Så se till att du är inne på arenan och är med i kampen. Och Romarbrevet, jag måste ta med dig också, 8:33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Halleluja. Om Gud är den som frikänner, vem ska då anklaga? Nej, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ibland glömmer vi det, och ibland så tänker jag: käre Jesus, jag skulle kunna ha det lite skönare. Kan jag inte få leva ett vanligt, normalt, tillbakadraget, lugnt pensionärsliv istället? Slippa alla attacker, alla synpunkter, anonyma brev och rykten och det ena med det andra. Jag vill bara ha lugn och ro, Jesus. Men så brinner elden. Halleluja. Och jag kan inte vara tyst. Och det är ju ett väldigt litet pris att betala i jämförs med vad Jesus har gjort för dig och mig. Det är en förmån att få göra något litet för honom som har gjort allt för oss. Och så står Tamar där också som en sån fantastisk förebild. Och Bibeln säger en hel del faktiskt om Tamar utan att vi alltid tänker på det när vi läser om det. Men låt mig ta dig med till Ruts bok från det fjärde kapitlet när vännerna talar till Boas som ju också står som en förebild på Jesus. Om du inte vet vad Ruts bok är så är det innan första Samuelsboken. Fjärde kapitlet och tolfte versen. Må ditt hus bli som Peres hus, honom som Tamar födde åt Juda. Genom det barn som Herren ska ge dig med denna unga kvinna. Och så att när Tamar skulle föda barnet genom Juda så var det tvillingar. Och då sträcker, står det, den ene fram sin hand först och barnmorskan knyter ett rött snöre omkring handleden och säger att han kom först ut. Men så drar han tillbaka handen och det är den andra som föds först. Och han får namnet, han trängde sig fram. Och det är väl någonting som du och jag också behöver göra. Precis som kvinnan med blödningar. Hon trängde sig fram igenom folkhopen. Men jag tänker på den här Sela som sträckte fram sin hand. Och han fick det här röda snöret som ju talar om Jesu blod. Och på den första pingstdagen så var det som att församlingen sträckte fram sin hand och blev märkt. Och det var den typ av församling som Gud vill se. En församling fylld av den helige ande. En församling som föddes i själavinnandets eld. En församling där nådegåvorna flödade. En församling som levde i utveckling och tillväxt. Men så var det som att handen drogs tillbaka. Men det här talar till mig om att det finns ett barn som kommer att födas. Handen talar ju om att det finns någonting mera, va? Men på pingstdagen så såg vi handen utav det som kommer att födas. Och Bibeln talar om två regn. Arlaregnet och sälaregnet, vårregnet och höstregnet. Och det är höstregnet som kommer att få skörden att mogna. Och jag tror att det är ett barn som kommer att födas i den här tiden. Och att vi kommer att få se mer utav Guds härlighet innan Jesus kommer tillbaka. Då Gud vill låta barnet födas och en kropp resa sig upp som uppenbarar Guds härlighet på samma sätt som det skedde den första tiden. Halleluja. Så berättelsen om Juda och Tamar, den talar till oss om att inte vara för snabba med att fälla domar, utan att Gud är i kontroll. Och vi överlåter allt till honom. Han kommer att fullborda sitt verk på det sätt som han har tänkt. Det talar till oss också om att det finns alltid en väg tillbaka, både för den enskilde och för Guds församling. Och när vi söker honom utav hela vårt hjärta, ödmjukar oss inför honom, då säger Bibeln att ett ödmjukt och förkrossat hjärta skall han inte förskjuta. Utan han står där med öppna armar, en öppen famn hela dagen och väntar på att vi ska komma till honom och söka honom. Och när vi kommer till honom, då får vi det han har lovat att ge oss. Då ger han den svage kraft. Då ger han ny styrka och mättnad till vårt innersta, så att vi kan få vara med och fullborda den kallelse och det uppdrag som han har gett oss i den här tiden. Är inte det fantastiskt att det som ingenting var, det var det som Gud utvalde? Och att Gud alltid ser längre. Han ser till hjärtat. Han vet vår längtan. Han såg Jakobs längtan efter välsignelse som gjorde att Jakob ropade ut: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och det är den glöden som Gud önskar att se, tror jag, hos oss också. Inte det här: ja Gud, du får väl välsigna mig då om du vill det, och gör du det inte så ja, får jag försöka klara mig ändå. Det ska nog gå på ett eller annat sätt. Nej, Gud vill se den här heta, desperata längtan i våra liv och i våra hjärtan, som innebär att vi kan inte leva en dag till utan att uppleva Guds kraft och Guds välsignelse i våra liv. Det är det enda liv som är värt att leva. Halleluja. Och det är så fantastiskt med Gud att han håller inte våra synder emot oss. När David fick erbjudandet om att falla i människohänder eller i Guds händer, uppleva människors straff eller Guds tillrättavisning, så tvekar han inte. Då säger han bara: i människohänder vill jag inte falla. Det visste han vad det skulle innebära, men han ville att Gud skulle tillrättavisa honom. Och Gud, han gör alltid det som är bäst för oss. Ibland så kan det smärta lite grann att få sin synd uppenbarad, bortopererad. Det kan göra ont. Men halleluja, det är den enda vägen framåt. Och vi får rannsaka oss gång på gång och fråga: Herre, finns det någonting i mitt liv som inte behagar dig? Och så kommer Gud med sitt strålkastarljus genom den helige ande. Och så får vi bara korrigera oss och resa oss upp igen och följa honom i Jesu namn. Amen. Jesus, jag tackar och prisar dig, Herre, för att ditt ord är levande också idag. Tack att det är högaktuellt för oss allesammans, Herre. Hjälp oss, Jesus, att se oss själva i ordets spegel. Låt ordet tala till oss, Herre. Uppenbara det som inte är bra. Korrigera oss, Jesus, och hjälp oss, Herre, att vandra mitt på vägen. Hålla ögonen fästade på dig, Jesus Kristus, och vandra i ditt sällskap. Tack, Jesus, för din nåd emot oss, Herre, som är var dag ny, var morgon ny, Herre. Jesus Kristus, tack att det inte är slut, Herre, det är inte färdigt, utan tack, Jesus, att du vill fortsätta att forma oss, Herre, utveckla oss, likbilda oss med dig, Herre, så att vi kan tjäna dig utav full kraft och hela vårt hjärta, Herre. Tack för din välsignelse i Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen.